Denne gangen så har jeg reist langt nordover I landet for å finne en utflyttet lystring, og sier velkommen til deg, Roger Fossøy.
Jo, takk skal du ha. Takk skal du ha.
Kan du si først litt om hva du kommer ifra? Hva du vokser opp henne?
Nei, altså, jeg vokser opp på Indre Aslo, rett ved siden av Fet kyrke, og ja, gått på Liktun skole og etter hvert ungdomsskolen I Gaupne og yrkesfag, ja.
Ja, hva spør du henne nå?
Nå bor jeg I Alta, altså Finnmarks største by da.
Ja, hvor tid flytter du dit?
Til selvaste Alta flyttet vi I 2009.
Mm. Hvorfor helt oppi der?
Nei, det var noe slik at jeg flyttet jo fra Sogn I 2002, og da var jeg, har jeg vært på Svalbard I masse år, og så var det litt sånn at når jeg skulle flytte fra Svalbard til fastland igjen, da, som naturlig etter hvert da, når man bor I Longebyen eller på Svalbard, så... Så vil jeg ha solide vinter, rett og slett. Og, begynner å minke på her okay. I Norden.
Ja. Men Svalbard, sier du, hva som gjorde det at du havnet der?
Nei, det alt, livet har jo mange sånn tilfeldige vegkryss. Og jeg var jo, hadde tatt fagbrev som snekker I Nordborg Sogn I Sogndal, og så hadde ingen bekjent som var på Svalbard på den tiden der. Så inviterte meg opp på en skitur da. Og så var jeg opp og gikk en skitur på noen dager og kjørte litt skuter og tentes det sånn eventyrbluss I kroppen da. Og ja, og så var det noe litt sånn det han ville kanskje det var noe en sein nattetime på en pub I Longenby der jeg møtte på en eier av et snekkerfirma da som jeg spurte om ikke han hadde bo for en snekker til. Han tok han kontakt ganske kjapt etter pubbesøker.
Ja, ja. Hvor lenge var du der?
På Svalbard tenker du på? Ja. Det var fast frem til 2008-2009.
Mm.
Så det 6-7 år, ja. Med ja, jeg bodde vel 2-3 år I selvast, 4 år kanskje I selvast Longebyen, men jeg Jeg jobbet også I over 2 år I Kings Bay inne I Ålesund.
Ja.
Ja. Og så en overvintring på en fangstytte til slutt.
Mm. Hvordan var det da?
Altså, livet I Longebyen jo som alle andre normale, bortbort normale byliv, for å si det sånn. Det er noe både, du har jo hele samfunnet med helsesenter og prest og butikker og alt det der og skoler og sånt, men I Ålesund så var vi, det jo et lukket forskningssamfunn så der var vi vel 13 stykk første vinteren, og det var jo en på en måte en ny prøvelse da du veldig isolert
ja.
og da kom det jo etter hvert en sånn ønske da, for min del I hvert fall før jeg traff kona mi at det gjerne ønsket meg et år I helt isolert og I, på Mushavn og fangstasjon helt nord på Svalbard 80 grader nord
Var det der du treffte kona I oppe på Svalbard?
Ja da jeg møtte henne på Svalbard ja. På, I Longebyen eller I felt først og fremst
ja. Hvordan takler du da å være så isolert da?
Ja Det er nok ikke for hvem som helst. Og han skal jo han det vanskelig å forberede seg på å være helt alene I nesten 400 dager.
Mm.
Og det jeg tror jeg vanskelig å forberede seg på I helt tatt. Mm. Men og det jo kan jo bli voldsomt mindsforming nå. Men det klart at når du bor på en sånn plass, vi hadde 12 alaskauske med oss, vi måtte ha mat til hundene, vi måtte hente vatten, vi måtte høgge ved, så hverdagen kom vi jo ganske kjapt opp på en sånn plass der.
Mm.
Det ikke tvil. Lage mat, bake brød, Ja. Så hverdagen kommer jo fort.
Mm.
Men ja, du må også like å være alene.
Ja. Var det da du fikk interesse for så her hunden?
Ja, jeg hadde jo et par sibirsk husker før jeg får til Svalbard, men sibirsk husky kontra Alaska husky jo en helt noe annet. Og det klart at det var der jeg fikk interesse for hundekjøringer og sånne lengre turer, ekspedisjoner. Og, ja.
Hvordan er forskjell på de to hundetyperne?
Nei, sibirsk husky jo en polar spisshund. Og en Alaska husky det jo egentlig en blandingshund mellom alt... alle typer polarhunder og andre blandingshunder. Det en blandingshund, kan du si.
Mm.
Du har jo Sibirian Husky, og du har Alaska Malamute, du har Grønlandshund, du har jo Kamchatka Husky og en del andre som stammer husky i både Sibir og i Alaska. Men det med Alaska Husky egentlig en blandingshund som det når vi avler, så tenker vi kun på at hundene skal ha god pels, ha god appetitt, lyst å springe, lyst å jobbe. De reinrasa hundene, det er jo, må jo ofte følge et sånn avlsprogram. Da.
Altså, ja.
Hundene må se fin ut, de må ha en sånn snute, de må ha en sånn hale, de må ha en sånn øre. Det kan ikke være høy foran eller bak, for eksempel. Men Alaska husker, der er det den beste trekkhunden, bare mot den beste trekkhunden.
Ja. Ja, du driver med hundeoppdrett.
Eller? Ja, jeg har en kennel ja, der jeg driver med litt konkurranskjøring, litt private turer og noen kommersielle kennel der jeg har med gjester fra hele Europa.
Ja.
Eller hele verden.
Hvor dager ut på?
Du tenker på turistkjøringer?
Ja.
Ja, nei, der er det... Jeg har 28 hunder, og tar med meg opp fra en gjest, da. Det er 6-8 gjester, og på hovedsakelig lengre dagsturer, da er vi ute på vidda i minimum ett døgn, eller opp til 14 dager. Da.
Ja.
Mm.
Og det fra, helt på å si det, det både nordmenn og utenlandske?
Ja, da. Det det er vel, jeg har tenkt mange ganger på han som underviste meg i engelsk på ungdomsskolen, at han jeg kom med sabel til han en gang at jeg skulle utsette meg i indre sogn og bli snekker, hadde ikke bo for engelsk, men jeg tok jo rimelig feil og nå er det engelske eller internasjonale gjester fra 5-7 dager i uka og det går kun i engelsk eller tysk-spansk.
Ja. Ja, slik kan livet bli, du.
Ja, det er rart med det. Han har en del sånn veivalg i livet, da.
Mm.
Som man må, så jeg får legge seg til en del ungdom som jeg har her inne med, og man skal, da skal han tørre å lytte på magefølelsen, altså.
Mm.
Ikke alltid hva de voksne sier rundt deg.
Kan du beskrive litt plassen der du bor?
Ja, jeg bor jo jeg sa jeg bor i Alta da, og det er jo Alta er jo det er kanskje ikke så mange som bor i Alta, men det er jo liksom 20.000 som bor i Alta og vi har bygd opp en plass 25 kilometer ut av Alta. Plassen heter Gargia, og det er jo ikke et norsk navn nå, det er jo et kvensk eller et samisk navn for å her kan du pakke om, her kan du hvile ut før du fer inn på vidda, eller, eller motsatt, at hvis du kommer fra vidda, at her kan du pakke om, ta en hviledag før du fer til kysten og før du gjør handelen. Da. Så det er en trygg, lun Furudal passer avstand til Alta, men men vidda bare 3-4 kilometer rett bak oss.
Mm. Finnmarksløpet.
Ja.
Der har du vært med, og du fikk vel en god plassering nå?
Ja, det det mektig fornøyd med det.
Ja. Detta är Europas längsta och tuffaste löp.
Ja, det är helt riktigt. Vi måste löpa 1200 kilometer med 1400. Det är Europas tuffaste hundlöp och längsta hundlöp. Och vi har kun en konkurrent nu i Alaska som heter Edith Rod. Och det är på 1600 kilometer. Går inte helt annan sammanlikna de två löpa. Det är väl tuff på två olika måter, men jag tror Finnmarkslöp är en det är inte så långt, men det är väl uppriktigt säga att det är väl tuffare som mentalt och värmässigt än i Detroit då. Det är mer tuffare och enklare att löpa.
Ja. Vilken placering var du fick?
Jag fick fjärde plats på Finnmarkslöpet och jag fick tredje plats i Norges mästerskap i långdistansen.
Ja. Hur många var det som var med på att ta löpet?
I 1200 kilometer klassen så var väl 32 men jag med i den klassen. 32.
Hur många gånger du deltagit?
Jag tror jag deltagit en 8-9 gånger. Jag har fullfört 6 gånger. Jag må ha brutt löpet ett par gånger. Så det men det tar lite tid för han lära sig akkurat ett så långt löp då. Vi är ju på hundesleden mellan 7 och 9 dygn.
Ja. Kolla se förebuing planläggning i det släkt löp.
Det snackar om förberedelse akkurat årets löp då, då snackar vi om regelmässig koncentrerad träning från slutet av august samma eller året för då så de sista 6-7 månaderna då. Vi på en måte isolerat ska se kun på det löper om men det är lite sån lite fel det också att säga det sån då, för egentligen snackar vi om en 2-3 års förberedelse till ett löp då.
Oj.
Ja, för det handlar om det handlar om att avla fram de riktiga hundarna sånt och ha regelmässig träning för att komma till start då. Då snackar vi om 3-4 år. Så att det inte, vi hade ju en person som skulle köra Finnmarkslöp i år, Jens Kvarnmo, och lånte sig hundar en månad för då för att köra löper och sånt, och det fungerar inte på ett sånt löp då. Du må känna hundarna, du må göra arbete i egentligen flera år för att kunna i alla fall att kunna hävda sig i hävda sig i toppen då.
Hur många hundar har du med i släktspann?
På hundeloppet så är 14 hundar. Startar med 14 hundar. Må komma i mål med 6 hundar.
Ja, så det är du får ju någon ny vid starten, någon fällig fra som jag sagt.
Nej då, här är det du startar med 14 hundar. Du må tänker dig igenom K1400 som du vill ha med. Ganska grundig. Här handlar det kanske inte så ofta om att ha en stor och stark hund. Här tränger du ha ofta de hundarna också som är stark mental. Ja, hälsa blir fel att säga, men alltså, att hundarna själva är stark mental. Alltså, de vet att de ska ut på en lång tur. Då. Så då är det ofta mindre hundar, ofta tisper som är de goda hundarna på slutet av löpet som är lite mer starkare mentalt.
Ja. Hör du på när du ser på det så här när du ska starta och släck, det är fel av leven med jöjning och släck, kan det bli amperstämning i mörlohundaren?
Ja, det kan det bli, men det är lite artigt du spör om akkurat det där då, för att, det är ju så jag sitter mina gäster som kommer från Kalifornien eller kommer från New York eller från Berlin eller från Cape Town eller något sånt och Sydney eller var de kommer från, och de säger att hundarna mina så stilla sig där, och då säger jag att hundarna mina springer med fötterna och de springer med käften och, och jag tänker att många hundekörer och andra hundar så kan jobba väldigt mycket med ljud av hund då. Hundarna tränger inte att stå och bjäffa på kvartet husgörna då.
Nej.
Så så det är ju klart det är en del hundarna är ju väldigt ivriga när det ska ut. Det stämmer men jag och fruen vi har en vi har nulltolerans på ljud och och bjeffing och slossing och allt det där också. Alla de 28 hundarna som vi har per dags dato går fint i lag och det kan springa i lag och en.
Är hon med att köra också?
Ja då, hon har kört Finnmarksløpet flera gånger och det är en felles felles intresse och det är en nöd att vara hvis du ska hävda dig.
Ja, ja.
Du måste ha det bra på hemmabanan hvis du ska konkurrera på ett så högt nivå. Mm. Det tror jag gäller absolut alla sporter. Enten så må du vara helt alene och bara ha folk som hjälper dig eller så hvis du ska ha bo i lag med någon så må det vara 110% stötte.
Ja. Men så är så här hundarna så pass många och släkt krävande aktivitet. De tränger ju mycket mat. Du kan inte frakta dem mer på själva löpet.
Ja, det tränger massa mat. Vi opererar med mellan 8000 och 10000 kilokalorier per hund per dygn. Och det är för sig det sån då en kilo kött då är väl en 2500 kilokalorier. En kilo fett är väl 7000 kilokalorier så i förberedelsen till själva hundelöpet så packar jag då i en så kallad depå då som är sen ute kvart checkpunkt. Och totalen är väl snack om en mellan 350 kilo till gott över 400 kilo med hundemat då för en vecka då. Nu brukas inte allt. Sant? Det gör det inte. Vi har med kanske 50% tillbaka och kanske mer. Men det handlar ju om att ha massa alternativ och kunna servera hundarna och det hundarna blir trötta då. Det är liksom de spiser inte på löpet så måste du liksom blocka dig med lite olika typer fettkilder och lite olika typer kött, häst, ku, sau, lax, kokelax, rött, sånt så det är mycket många detaljer ska klaffa för att det ska funka.
Ja. Men släck så kvilar han på ute på några veckor flera dygn släck och läst blir det med sövn för dig?
Nej det är väl det är många som säger att vi inte sover helt tatt då och det är lite drøyt tycker jag men vi har en så kallad 24-20 vi har en 20 timer kvile på ett och checkpunkter som är obligatoriskt då. Och det tar vi ofta halvvägs i löpet alltså efter tre-fyra dagar då. Och för det så är det de första 3-4 dygnen så sover vi i alla fall gör jag det så sover vi max en totalt då på de 3-4 dygnen kanske en 8 timmar men 6-8 timmar max. Men på den 20 timmen så får vi ju vilt ut lite och får vi får ju hundan 3-4 gånger i löpet av 20 timmar på den obligatoriska pausen men jag får ju också sova en 2 gånger kanske på en 4 timmar då. Så vi alltså ett spørsmål om det är bra för kroppen vår det är ju lite usikker på då för det får ju någon eftersläp då. Så alltså, idag då sånt i natt så tror jag så 12 timmar då sånt för det är väl en knappe 14 dagar så vi kommer i mål sånt, men av det får sånt enorma krav då.
Ja, ja. Hva er de største utfordringene med slikt løp?
Den største utfordringen på et sånt løp er egentlig det å greie å snu seg rundt etter de utfordringene som er nye på hvert løp. Det er liksom at i fjor da, i 2024 var det vel, eller ja, da var det veldig kaldt. Da var det sånn 38 til noen og 40 minus. Da var det som var den store utfordringen. I år så var det når vi kjører ifra Kautokeino og skal helt til Tana da, som er 300 kilometer så kjørte vi på en isglasert elv hele veien med litt vann oppå. Og det var den største utfordringen i år da. At når hundene springer det der så få dig lite sån poterna så blir myk eller blir sån liksom uppvask händer på hundan. Så tål det väl lite hvis det är en sklir på en isdol så får den revne i poten. Ja,
stackar.
Ja, och så blir det väldigt utfordring med det i år att det kommer det vann in i såret och så kan det förorsaka lite hävelse i tärna och liksom. Men vi har ju jag var tidig på det och fick rensa det, fick behandla det och ja, var heldig med att greie å ta tak i det med en gång.
Ja.
Det som är fascinerande med sporten då, det är det att du må forberede deg over et år for å greie å bli stabil i eller for å greie å levere et bra løp du må forberede flere år, du må trene langsiktig, det jo veldig fascinerende, det ikke bare å tro at du kan skaffe deg noen bikkjer og så starte da det tykker jeg greit, og så tykker jeg utrolig fascinerende at det ingen aldersgrense altså vi kan konkurrere med en 18-åring og vi kan konkurrere sånn som i år med en på 72 år og det en klasse for dame og herre så det liksom her det, jeg 45 har familie, to barn, sant? Jeg konkurrerer med yngste jenta var vel 21 tror jeg som kom i mål og så konkurrerer jeg mot en eldre pensionist og sånt, som to karer og en på 70 og en på 72 sant? Det er ingen sport som du kan holde på med sånt altså. Og så det at du konkurrerer sant? Du konkurrerer med dyr da, sant? Og det jo en sånn det ikke bare å forlange sant? Det ikke bare å forlange at det blir ikke jeg skal gjøre det her det et samspill som som må egentlig bare oppleves for at folk forstår det
Ja, men du, hva har du gjort av denne sognadialekten din, henne?
Hvordan er blitt av?
Ja.
Ja, nei, jeg tror den ligger igjen i Nyhjulsjøk, for der snakket jeg ganske bra sogning, og så fikk jeg en mail fra administrasjonen i Kings Bay på den tiden der, og da fikk jeg beskjed om at hvis jeg skulle... uttrykke med noe, så måtte jeg enten bli på engelsk eller skriftlig i norsk på mail. Når du da noen få, litt knapt opp i 20 år, så og det litt mange østlendinger som på administrasjon, så var det litt vanskelig å hantere det.
Ja, ja.
Det er nesten kallet mobbing i dagens samfunn.
Men, ja.
Ja, ikke sant.
Er du ofte hjemme til det?
Jeg prøver å være hjemme en gang i år, men det spørs jo hvor du mener med hjemme, tror jeg. Det jo det.
Der som du vokser opp.
Ja, nei, det jeg prøver en gang i året til Vestlandet, eller til Sogn da. Vigdalen og Luster. Og. Det jo ganske... Ja, det ganske kostbart å fly.
Ja.
Spesielt Oslo-Sogndal. Og så det litt sånn... Nå har vi jo to unger og litt sånn at vi prøver å være hjemme en gang, men samtidig så det jo andre feriedestinasjoner også som frister når de har små unger.
Ja, visst er det da. Ja. Men du har noen gjerne besøk fra Sogna da?
Ja, det jo merkelig, veldig... Det virker ikke ut som de flyer går nordover, skjønner du.
Nei.
Det bare flyer nordover. Så det tror jeg... Jeg vet ikke, jeg har ikke gått noen dypere i undersøkelse på det, men jeg har inntrykk at det er veldig vanskelig å få billetter som går ifra Sogn og til noe talt der.
Vil du sende deg helsing til noen?
Ja, det vil jeg gjerne. Altså generelt... de som bekjent og slekta av meg i Sogne, må jo selvfølgelig helse til alltid fra Hafslo til Indre Hafslo og Gaupne og Luster og Vigdalen og. Men spesielt far min da, han Alfred Forsøy på Indre Hafslo, han vil jeg jo spesielt helse til da.
Ja, du skal få med deg i ønskeplata
ja Där snackar vi lite för det här att det är om man ska det står egentligen mellan två plattor vet du. Det är ju inte någon Olof Stedje sig Norman sin dröm eller till Sivert Høie med Moon Landing, men jag är väl Moon Landing.
Ja. Men genom jag vet inte värre på eller att du tänker bara jag och jag.
Det är ju innertier, skulle man.
Ja. Grejt. Då får du ha tusen tack för praten.
Ja, bara hyggligt.
Där var Roger Fossøy uppe i Alta då. Och han ena önskeplata då, han Ola Stedje, den har han fått för intervjuet. Nu kommer Moon Landing och efterpå så blir det konkurrensen.